Då säger vi välkomna till det 133:e Lilla Drevet, en podcast för Aftonbladets kultur som görs i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Jag heter Ola Söderholm, jag sitter med Nanna Johansson och Jonathan Unge. Hej!
Hej!
God jul, Ola!
Det är julstämning här i studion.
Tomtemössan på sne.
Det är den andra... Det är den
har du lite gröt där i hela mungipan?
Ja.
Eller har du sugit av någon äcklig gubbe?
Nej men, ja precis, det är den 22 december.
Ja.
Nej, det är den 20 nu när vi spelar in, men det är den 22 om man lyssnar när det här avsnittet samma dag som det släpptes. Men det är, jag skulle inte säga att det är ett jultema, jag kan inte riktigt äga ett jultema. Jag är inte den julkillen.
Men sa inte vi att det skulle vara ett jultema?
Ja, det var det som det såldes in på till oss. Vi ska göra ett julspecial.
Va?
Julavsnitt.
Ja. Hej, vi hinner med att klämma in ett julavsnitt.
Jaha, nej, jag ville bara...
Sen vi såg framför oss hur du skulle vara utklädd.
Du hade ju till och med bjudit på julmust här för oss.
Men det är ju våra värdar här på Malmö Musikstudio som har gjort det.
Så de tänkte också, ja just det är ett julavsnitt.
Det är ett julspecial.
Nej, jag ville bara att vi gör ett helt vanligt avsnitt.
Mm. Okay.
Det var min dröm om det här avsnittet. Kan vi ha ett vanligt avsnitt?
För det blir det ju inte.
Nej, okej. Okay. Det är i alla fall, det är det sista Lilla Drevet i år.
Just det.
Så det är dags för årssummeringar.
Jaha. I alla fall.
För det fick vi inte heller.
Det är alltså ett nyårsavsnitt.
Ja, det är det.
Okay.
Precis. Det är ett nyårsavsnitt.
Ja. Okay.
Men det här med att man utser årets bästa och så vidare.
Mm.
Och jag tänkte utse årets sosse.
Mm.
Mm.
Jag vet inte exakt vem det är, men det är någon eller några i Malmös kommunstyrelse i alla fall.
Mm.
Vilket betyder då att det kan vara en miljöpartist också.
Just det. Mm-hmm.
För att de styr tillsammans. Så vi får, jag får ha den disclaimen. Men en miljöpartist kan också vara årets sosse.
Ja, det är klart. Är det.
Även en liberal kan vara årets sosse, enligt dig.
Ja, det är inte, sosse är inte mer då partitillhörighet så mycket som att bete sig sossigt.
Mm. Nej.
Och årets sosse är den eller de som är bakom beslutet om tuffare regler för Malmös uteserveringar.
Mm.
Det är rubriken på en artikel i Sydsvenskan från för 4-5 dagar sedan. Tuffare regler för Malmös uteserveringar. Och i artikeln kan man läsa om kommunens nya superstränga riktlinjer som alla 480 näringsidkare med uteserveringstillstånd i Malmö måste följa om de vill behålla tillstånden. Härdanefter kommer det vara förbjudet med trädäck.
Nej.
Och möbler i metall. Så här står det i alla fall. Citat. Målet är att uteserveringen ska vara en del av stadsmiljön.
Mm.
Därför måste möblerna placeras direkt på marken. Trädäck, trätallar, mattor och liknande får inte längre användas som underlag.
Inte ens mattor. En snygg matta får man ta ju.
Är det ojämnt får krögan hitta andra sätt att justera bord och stolar. Slut citat.
Lägga in en, så här, en liten vikt post-it-lapp för att balansera bordet.
Så att det blir en del av stadsmiljön.
Tuggummi.
Så det är slut med trädäcken. Men trädäcken är ju de här altanerna, eller vad man kan kalla dem, som finns på Möllevångstorgets uteserveringar.
Gud vad tråkigt.
Men du, trädäcken är inte det enda som är i skottgluggen här, Nanna.
Oj.
Och glädjen.
Glädjen och friheten. Det är verkligen som att de vill markera att det här inte är Danmark.
Det är Malmös nya slogan.
Inte Danmark. Det är supertråkigt här.
Vidare står det i artikeln, citat, Malmös uteserveringar får inte längre ha metallstolar. Enkla plastmöbler och möbler i vitt får heller inte användas.
Nej, vad fan? Va?
Slut citat.
Okej, plastmöbler förstår jag. Men vad har du emot vitt och metall?
Ja, det är så himla random. Det kan ju inte finnas någon annan anledning till det här än att Malmösossarna verkligen blir sexuellt upphetsade av godtyckligt förmynderi.
Ja, det låter som att det är någon liten tant eller farbror som bara låter sin egen smak råda. Så här har jag det på min terrass.
Man måste ha en rosa flamingo.
Men det är så skönt när det inte finns någon anledning till, att, till det. Till det man
de
gör.
Inte,
man
bara
gör
ingen avkrävt om en motivering till varför liksom vita utemöbler skulle vara dåligt.
Alltså, om det fanns en rimlig förklaring hade de inte fått utmärkelsen årets sosse.
Nej, det är sant.
Nej, men det är, alltså, motiveringen är bara något så här övergripande flum. Göra stadsmiljön mer tillgänglig och vacker eller någonting. Men det är just, jag tror att de blir liksom uppäggade av det här. Att det inte finns någon anledning till det man gör. Man bara gör det ändå. Ju mer totalt slumpmässig obegriplig inskränkning av frihet man kan komma på, desto mer kittlande blir det. Man känner liksom hur de har suttit och kåtat upp sig och hetsat varandra mer och mer, att vi förbjuder dem att jämna ut underlaget.
Det måste vara så himla jobbigt att slå upp tidningen om man nu är en liten näringsidkare som har ett stort trädäck man har lagt sina sista besparingar på. Och de här vita fina plaststolarna man köpte in i förrgår.
Det är inte så himla långt, alltså det här är inte så himla långt från att bestämma att man får inte ha turkos på sig. Ingen i Malmö får ha turkos.
Jag skulle vilja bestämma att man inte får säga turkos.
Vad heter det?
Turkos.
Mm, för lite soseri, säger en annan. Det behövs mer. För att hålla medborgarna i schack. Nej, men, och de förbjuder enkla plastmöbler. Det är den formuleringen. Enkla plastmöbler.
Ah, okay,
kommer det finnas tydliga riktlinjer från Malmö kommun om exakt hur raffinerad en plastmöbel ska vara för att uteserveringen inte ska stängas ner? Kan jag få jobba som en sån plastmöbelsinspektör som går runt där på möllan från uteservering till uteservering, från falafel till falafel, från indier till indier. Alla är livrädda för mig. Jag är skaparen och förgöraren. Alla krögare står på sina bara knän och ber: gode hen, gode hen, jag har en familj att försörja, snälla visa nåd. Medan jag då med min skoningslösa laserblick granskar stolarna och borden, petar på en möbel och fäller min dom, säger: den här plaststolen, den var väl i enklaste laget.
Krögan välter den lite så. Demonstrativt.
Krögan bryter ihop. Jag tänder en cigg. Gör ett tecken mot en grupp poliser som stormar in. Två av dem håller fast krögan och tvingar dem att titta på medan de övriga poliserna går runt med bensindunkar och dränker in hela uteserveringen. Jag säger: god jul, önskar gatukontoret, och sprätter iväg min cigg in på uteserveringen, vänder på klacken och går därifrån medan ett hav av eld stiger upp bakom mig. Och den här sista formuleringen då, att det är enkla plastmöbler och möbler i vitt får heller inte användas. De förbjuder vita möbler. Alltså det känns ju som någon sån excentrisk galen diktatornivå.
Ja, det är det jag menar. Bara sossarna får bära randiga kläder. Alltså på sina konton, det är verkligen
säger, impulsbeslut av Idi Amin.
Ja.
Det kommer helt obegripliga men märkligt specifika påbud från ministeriet. Så här: kommuniké från partiet. Häran efter förbjudet med vitt på offentliga platser. Slut på kommuniké. Så medborgare, återgå. Men jag känner att det här kan inte få pågå.
Nej.
Den här nivån av sossighet som de här uteserveringssossarna står för. Det kan inte pågå om Sverige ska klara av att vara ett mångkulturellt land. För ingen gillar det här, inte heller då infödda svenskar. Men vi kan i alla fall förstå det. Eller vi förstår det inte, men vi förstår att det inte går att förstå. Vi håller inte på att skrika varför. Alltså det är en tro som övergivit oss sedan länge att det skulle kunna finnas en rimlig förklaring. Så vadå varför de förbjuder trädäck? Det är för att de vill jävlas.
De kan förbjuda trädäck.
Och så står det så här desperat krögare liksom, och så skriker till en varför. Jag förstår inte, det är sossar och byråkrater som får lön för att jävlas. De har fått uppfattningen av att det pågår frihet och det bara utlöser en reflex att det måste stoppas. Så de beslutar: förbjud trä, förbjud metall, förbjud plast
och vit.
Förbjud färg.
Det är som att det är något mer än trä och metall vi måste lägga till. Fan kan det. Det är inte tillräckligt fittigt.
Nej, men att man kanske, även om man hatar det då, så kan man ha utvecklat någon slags stoicism kring det. Men för någon som då kommer från ett annat land så går inte det här att förklara. Jag tror inte att det går att förklara i något annat land. Och jag tänker alla invandrare som driver restauranger och sådär. Alltså jag tycker det är för opragmatisk integrationspolitik om alla nya svenskar ska tvingas assimileras in i den här boss-level-nivån av sossighet. Ninja-nivån av sossighet. Vi kan inte vara så kompromisslösa med vår egen kultur.
Men här
utan måste mötas lite mer på mitten.
Men de här svenska värdering eller skolan där det var snack om de skulle ha på invandrarmottagningar. Att det skulle vara så här: i det här landet så kallar vi inte kvinnor för horor. Ni behöver inte vara rädda för polisen. Sossarna kan vid vilket givet tillfälle som helst förbjuda det mest absurda.
Och då bara knyter ni näven i fickan och dör lite till inombords.
Ja, det bara lugnt och utveckla din cancer.
Men jag menar, det här detaljstyra utseendet på uteserveringsstolar-nivån av sossighet, den tar ju många, tror jag, generationer att bli en del av. Och vi har inte tid med det. Jag känner att det kan inte pågå. Och det här är lite så här fult sätt att argumentera det här, att man, ni vet när man säger att du har inte rätt att bry dig om det här relativt lilla problemet, för att det pågår faktiskt något mycket viktigare eller hemskare också, och man ska bara bry sig om det. Ni vet när man säger, håller på så och skuldbelägger folk. Jag vet att det är lite pajigt att göra så. Men det blev ändå lite extra uppseendeväckande med den här utserveringsnyheten. För att det var en annan artikel i Sydsvenskan typ en vecka innan om en 24-åring som blev ihjälskjuten. En tidigare ostraffad kille som var så här, tandläkare, som då troligen sköts av misstag för att han misstogs för att vara en gängmedlem.
Oj.
Och chefsåklagaren Per Andersson som ledde utredningen sa till Sydsvenskan, citat, jag får väl se på måndag om det blir något överhuvudtaget eller om vi skriver av ärendet. Sen står det, samtidigt är mordet på tandläkaren fullt möjligt att lösa med tillräckligt med personal, menar han. Det är inte en klassisk skjutning utan vittnen. Här finns många spår att jobba med. Men har man inte personal så är det inte så lätt. Slutcitat. Det finns ingen personal. De många morden och den kritiserade omorganisationen har resulterat i en stor brist på mordutredare i Malmö, står i artikeln. Mm. Och det kändes bara lite extra störigt med den här uteserveringsnyheten i ljuset av den här tidigare nyheten om att det i praktiken är lagligt att skjuta ihjäl människor i Malmö.
Yeah.
Utreda mordet på en liksom helt oskyldig 24-åring som slumpmässigt blev ihjälskjuten då. Vi får se om det blir något överhuvudtaget. Tvinga alla sunkindier på möllan att ta bort sina trädäck. Det kan du slå dig i backen på. Oroa dig inte medborgare. We're on it. Du kan vara lugn.
I alla mordutredare och på väg till den lilla musrestaurangen för att se om deras uteservering har enkla plastmöbler. Inte.
Ja, just det. Precis. Ja, jag vet inte. Jag tycker det var så jävla deppigt. Det kändes också så här, alltså den här killen då som råkar komma emellan de här gängkrigen, att han var, alltså han var liksom, hade invandrarbakgrund. Alltså det är så lätt att tänka det, att alltså du vet, att hade det varit någon etnisk svensk som hade råkat komma emellan ett sånt gängkrig och blivit ihjälskjuten och åklagaren sagt, vi får se om det blir någon utredning, vi kanske lägger ner det på måndag. Alltså då hade ju stan varit i uppror.
Ja.
Ja.
Jävla sossar. jävla sossar.
Nej, men jag fattar att jag inte kan skylla allt där kanske på sossarna, på gatukontoret.
Vad fan, de har väl haft makten i den här stan sedan den byggdes.
Men dessutom, om man är sosse i ordets ursprungliga betydelse och vill intressera sig för restaurangnäringen i den här stan, känns det kanske mer relevant med den här slavliknande svarta arbetsmarknaden.
Ja.
Kanske. Alltså papperslösa som gör falafel eller jobbar i affärer för ingenting.
Men alla de här avslöjandena har varit om att så här, folk får typ sina pass plockade och typ inlåsta av arbetsgivaren och hålls liksom gisslan typ i ett kök.
Ja, men så är det precis de här som kommer från Pakistan och ett studentvisum typ och jobbar på Indierna. Det har ju den här Daria Bogdanska skildrat i sin serieroman Wage Slaves, som handlade om när hon jobbade på Indien runt möllan för 50 spänn svart i timmen. Och det var, och då var det just det där apartheid-systemet, att de den här utomeuropeiska ansågs mest desperata, så de tjänade 10 kronor mindre i timmen. Och att de hade ett sånt system för mest om du var svensk, lite mer om du var europe, minst om du var utomeurope. Ja, men att det bara pågår då mitt i Malmö. Det är så att alla hipsters sitter på de här restaurangerna och dricker och äter billigt medan de ältar. Vad borde vara vänsterns strategi samtidigt som de blir serverade av slavar? Och ett relevant problem idag för vänstern. Vi måste bort från det interna tjafsandet i sociala medier. Vad finns det för relevanta strider? Vilka orättvisor ska vi angripa? Slav! Öl är slut! Okej, vänsterns kris. Vad ska vi göra? Vad ska vi ta oss till? Nej, men det är ju så att man måste gå tillbaka till 1800-talet för att hitta liknande löneskillnader i Sverige. Mm. Att exakt den bisarra ojämlikhet som gjorde att Socialdemokraterna bildades från början finns då här och nu. Det är egentligen exakt då samma läge som när August Palm kallade till sitt första möte. Och det är ju intressant då i ljuset av hans parti idag. Alltså att om Socialdemokraterna bara går in och tittar i restaurangen så hittar de sitt ursprungliga existensberättigande. Och de gör det istället för att stanna på uteserveringen och pilla på en plaststol. Och säga att det här var väl det enklaste laget. Att det är vår tids daglönare eller statare inne på restaurangen. Och så kommer Socialdemokratiska Arbetarpartiet instormande och bara, vi ska fixa det här. Och arbetarna bara, åh, ska ni organisera oss som på 1890-talet? Nej, men vi ska se till så att det blir mer feng shui på uteserveringen.
Hörrni, vi talade om Gävlebocken för några avsnitt sedan. Är du inte det?
Ja, den är med som extra spår för lyssnare som kan ha missat den. Mm. För den kommer efter slutvinjetten, så pratade vi om det.
Hur som helst, den har bränts ner, om vi gör en kort summering.
Och ja, just det.
Alla är upprörda och vi förstår inte varför.
Ja, exakt. Eller Gävle kommun och de är upprörda i alla fall.
Ja, precis. Det har nu skett en utveckling i Gävlebocken-fallet. Mm. Gävlebocken-fallet, säger ni. Vem skulle bry sig om att utreda en mångårig och uppskattad tradition av att busa? Svar Gävlepolisen, såklart. Mm. Det finns något väldigt filmiskt över det här, tycker jag. Det är som en amerikansk film eller tv-serie där liksom den lokala polisen pressas av borgmästaren att klara av ett särskilt viktigt brott fort. Då brukar det oftast vara att de har alltså tagit borgmästarens frus katt eller någonting.
Ah, vad är det för filmer då som du har sett?
Massa olika filmer mellan det. You gotta solve this crime. The major's on me like hot air on ice. Bra på klischéer. Nej, inte bra på klischéer. Jag är ledsen. Men ni vet vad jag menar. Mm. Om ni inte gör det så kan ni låtsas för min skull.
Jag tänker resignera och låtsas nu.
Nå, hur som helst. Detta är vad som har hänt.
Du sökte ägaren till en mössa som det är säkert på tappades ut av gärningsmannen som tände eld på bocken.
De hittade en mössa. Mm. En mössa. Jävlar, måste väl vara täckt med tappade mössor. Är det något man tappar så är det mössor. Men det är handskar självklart.
Men den är ju i anslutning till bocken, där bocken stod.
Ja, det, jag vet inte om det var... Ja,
men de har hittat den nu alltså. Det var väl länge sedan den brann.
Ja.
Så bara, om vi skulle undersöka brottsplatsen.
De har hämtat stora förstoringsglas och gått och letat efter den. Och nu äntligen hittat den. Den låg kanske under snö, vem vet. Mm. Nå, vad är det nu som är så speciellt med denna mössa?
Och då fick vi besked ifrån Nationellt Forensiskt Center att det DNA som fanns i mössan härleder till en man ifrån Gästrikland som då tidigare finns med i våra register.
De har alltså skickat den till Nationellt Forensiskt Center. Det tycker jag är overkill. Bara det. Och så tycker jag också det är väldigt obehagligt att Gävlepolisen har ett register över potentiella bockbrännare.
Jag har en gammal vän som har skrutit om att hon kommer från en sån släkt av bockbrännare.
Ja, och de känner Gävlepolisen till.
Det är de och hockeyspelarna i Brynäs som har bäst så här, raggningspotential ute i Gävle.
Alla barn som skyr elden eller kissat på sig i sängen hamnar direkt i det här registret. Förstod inte den referensen?
Jo, jag förstod den.
Det tyckte inte så bra.
Tyckte inte att det var...
Klockren. Obehagligt tycker jag, i alla fall, att de har sånt här register. Något annat som är obehagligt är P4 Gävleborgs liksom, blodslust i det här fallet. Mm-hmm. De låter så himla peppade på att få tag på den här förövaren.
Om en persons DNA hittas på en brottsplats, ja då är det ett ganska säkert bevis på att personen har varit på den här platsen.
Kan det vara svårförklarat för den som... personen som man nu har påträffat DNA ifrån.
Man skulle säga att det kanske binder den till platsen, men man kan ju bara tappa den.
Jag som är därifrån vet ju att den här bocken står liksom supercentralt på ett ställe som massa människor går förbi varje dag.
Ja, och alla Gävle har mössa.
Alla Gävle har mössa. Det är
så att Gävle behöver en som fälls.
Mm. Det kommer bara bli ganska godtyckligt. Någon kommer släpas ut på torget.
Jag tror att det är politiskt omöjligt att inte liksom avrätta en bockdrömmare på torget.
Ja. Även om det är en oskyldig. Jag tror att det är något på spåret. För P4 Göteborg tycker i alla fall att det här fallet är löst nu. Och undrar förvånat detta.
Är inte den misstänkta bockbrännaren infångad och satt bakom lås och bom redan?
Nej, utan nu har vi kommit så långt i varje fall att vi har en person som är misstänkt för det här. Så att nu arbetar vi vidare på att höra den här personen också.
Nej, P4, Gävleborg, han är inte bakom lås och bom eller upphängd i en ljusstolpe. Eftersom svensk rättsskipning även gäller i Gävle. Gävle ligger ju i Sverige och inte i Montana i slutet av 1800-talet. Vad är det för jävla... Vad ska man bara släpa den stackars mötstappan? Kasta in honom i fängelset och kasta bort nyckeln. Hur som helst, det här är ett stort problem att Gävle inte ligger i Montana i slutet av 1800-talet, tycker P4 Gävleborg, eftersom...
Men finns det inte risk att han smiter undan nu då när polisen är honom på spåren?
Det kan man ju inte utesluta att vederbörande kanske åker på semester eller någonting. Men vi har i varje fall ett namn konkret och vi har någonting att jobba vidare med. Och det är många år innan ett sånt här brott blir preskriberat. För vi har grov skadegörelse genom brand och det vet som åklagare. Så att,
I början där så lät det som att man skulle kunna komma undan genom att ta en julresa till Gran Canaria. Men sen så säger Gävlepolisen där att det tar flera år innan det här brottet kommer att preskriberas. Mm. Det är grov skadegörelse genom brand eller bus, som det heter på rikssvenska.
Kallar de det inte längre mordbrand? För det kommer jag ihåg att det var klassificerat som förut. Trots att det liksom inte är något hus som kan brinna där.
Men det känns som att stretcha det lite grann. Ja. Mm.
Den som ligger mest illa till är den som bränner upp den.
Mm.
Men det låter på honom som de kommer hålla det här fallet öppet hur länge som helst. Att det kommer bli någon sorts liksom, palmeutredning som pågår. Om de då inte bara, som du misstänker, tar närmaste småtjuv.
Första människan de ser som inte har mössa på sig.
Ja.
Kommer så här, ställas, bindas fast mot en pål med massa halm under sig. Så kommer de bara tända
Nej,
på.
Nej, jag tror precis innan så kommer de gå fram med den här mössan de hittar. Sätter den på hans huvud. Den passar!
Det enda sättet att återställa lugnet i Gävle. Att vi måste ha bara ett offer.
Ja, men jag ska lycka till med det fallet. Och se upp alla människor utan mössa i Gävle.
Årets julklapp är trygghet och sammanhållning i arbetslivet. Och den tillhandahålls av våra sponsorer, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Att vara medlem i Akademikernas A-kassa kostar bara 100 kronor i månaden. Och då har du försäkrat ditt jobb så att du får 80% av lönen upp till 25 papp. Alltså 20 000 kronor i månaden om du skulle bli av med det. Många akademiker, till exempel de som jobbar i Jusek-branscher, tjänar ofta betydligt mer än 25 000 kronor och kan då behöva en förbättrad inkomstförsäkring. Och nej, Jusek-branscher är inte då som många tror bara jurist. Det är en vanlig fördom. Även ni som är samhällsvetare, ekonomer, kommunikatörer.
Är det en fördom som många Jusek-människor är trötta på att höra?
Ja, det...
Ska vi inte säga julsäck idag?
Snyggt.
Även ni som är samhällsvetare, ekonomer, kommunikatörer eller arbetar inom HR eller IT ska vara med i Jusek.
Kort sketch. Gillar du juridik, du som är sån här Jusek-person? Jag är ekonom.
Precis. Det är sådana mikroaggressioner de får utstå i sin vardag hela tiden. Ett Jusek-medlemskap försäkrar en inkomst ända upp till 80 000 kronor. 80% av 80 papp alltså. Bäst att vara med i facket så att du inte behöver flytta från huset och tvinga barnen att sluta med hockey om något oförutsett skulle ske.
Pappa, måste jag sluta med hockey då?
Ja.
Nej, för att jag är med i Jusek.
Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 351 kronor sammanlagt.
Jag vill ha mer exempel på när du lajvar verklighetens folk.
De gör väl så här och sen så gör de så här.
Jag är väl en av oss som har mest av pulsen på Svensson.
Ja, de möter folk på stan så säger de hej, hej.
Såg du hockeymatchen igår då?
Jag ska väl gå hem och laga tacos då. Spion hos verklighetens folk. Det är lugnt, vi har en sleeping agent. Man är inte Ola. Ingen anar.
Han för sig så naturligt.
Okej, att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Och Jusek erbjuder mycket mer än bara inkomstförsäkring. En av de mer uppskattade grejerna är tjänsten karriärrådgivning. Medlemmar i Jusek har tillgång till kostnadsfri karriärrådgivning via telefon. Man får bara ringa och snacka med någon.
Vad trevligt.
En expert på branschen man verkar i. Och få svar på allt möjligt. Få råd om hur man ska skriva en arbetsansökan. Hur man ska bete sig på en anställningsintervju. Och så vidare. Man kan också ställa större frågor. Om så att säga vägval i yrkeslivet. Läs mer på jusek.se om allt det här. Och på akademikernas.se för den delen. Har du gått med i akademikernas A-kassa och snedsträck eller Jusek tack vare den här podden, får du gärna skriva det i din ansökan eller berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
Julen, va?
Ja.
Mm. Det är ju inte bara klappar och lussefulla.
Nej, det är det faktiskt inte.
För det är också en återkommande konfliktyta för veganer och världens absolut störaste människor. Det vill säga köttätare som inte bara äter kött utan också gjort det till sin grej att propagera för köttätande.
Nej, men det där så är det ju inte. Det är precis tvärtom ju.
Vad menar du?
Det är ingen som propagerar för att äta kött.
Du vet inte alls vilken typ jag menar. Okay. Sen snubbar som inte bara typ äter kött i tysthet utan också vill göra det till...
Som jordbruksminister Sven-Erik Bucht.
Vad han gjort det?
Han brukar säga det. Jag tycker om kött.
Ja.
Kött är gott.
Ja. Men det, och då sa han det för några affekantal i den frågan.
Men går han in på sociala medier och käftar med veganer?
Nej, men det är inga som gör det.
Det händer visst
det. Det är som Frida Höjvenens låt som handlar om Stockholm. Som handlar om att hon är så trött på att folk, när hon förstår att hon är från Norrland, att de säger så här...
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Oj, jag har aldrig varit norr om Uppsala.
Mm.
Ingen har någonsin sagt så.
Jo.
Nej, det är en myt som norrlänningar har hittat på.
Jag tror att vissa kanske har sagt det, men jag tycker inte att det gör något att
folk
säger så.
Jag tycker inte heller att det gör något.
Jag tycker att Frida Hövenen bara kan skärpa sig.
Jag tycker
det är inget att lipa om.
Jag tycker att det gör något att ni hittar på exempel hur ni blir utsatta för diskriminering eller dumhet som aldrig har någonsin har hänt. Det kan jag tycka är lite konstigt.
Du har aldrig sett, eller hört sådana snubbar som liksom ska gå in... Kanske på någon så här vegan. Du får ju inte upp det i ditt flöde.
Nej.
Du är ju inte vegan eller ens vegetarian. Okej.
Okay.
Jag lovar dig, Jonathan, att den här typen av människa finns.
Okej, Frida.
De här människorna, både veganer och de här militanta köttätarna, de finns ju året om. Men nu när julen nalkas så blir de lite extra jobbiga i just sociala medier.
Mm.
Det är där som den här konfliktytan är. Det finns några särskilt trötta grejer som man kan se i juletider år efter år. En väldigt trött grej står veganer för. Och det är det här skämtet. Julen är en högtid då alla svenskar sitter och äter grisröv.
Jaha, vadå? Mm. Är det pinskorvarna?
Nej, det är ju julskinkan då.
Ja, just det.
Ja. Det är oerhört kul det här att det är grisens skinka då man äter. Jag har sett så många varianter på det här. Sitter ni och tuggar på ett arsle? Snaskar stjärtmuskel. Latin stjärtus musculus. Smakar det bra att kalasa på en rumpa? Och så vidare. Ja, det är ju asroligt att folk äter en lite tokig kroppsdel på ett djur. Med vänlig hälsning. Alla som levde på 1600-talet första gången det skämtet drogs.
Mm.
Jag är så himla trött på det skämtet.
Ja, det är fel angreppspunkt.
Ja, inte så här, vad tokigt att ni sitter och äter ett lik, utan så här, ni äter likets rumpa, era losers.
Ni äter så himla onormal kroppsdel.
Ja.
Ät en normal kroppsdel.
Ät låret, varför sitter ni och äter röven? Nästa trötta grej i den här återkommande konflikten står de militanta köttätarna för. Och det är den här spaningen. Om ni inte äter kött, varför äter ni då grejer som ska se ut som kött? Och då syftar de till exempel på att folk äter vegetarisk julskinka. Den här proteinklumpen som man med lite fantasi kan få till att det skulle smaka som köttskinka.
Så där, sånt har jag sagt.
Ja, jag har hört det komma från din mun.
Så du hade en ganska rolig sägning om det, att hur vet ni vilket djur det inte är?
Mm. Det är så kul sagt.
ganska fyndigt.
Mm. Bra.
Det är väl lite jag-svagt ändå. Men man ändå att vara så ägd av köttnormen.
Mm. Fast
börja kalla skinkan istället för animalisk sojaklump.
Så du står på deras sida då. Du tycker att man liksom att det här är höjden av inkonsekvens. Man har liksom avslöjat den här inneboende motsättningen hos
håll med om att det är lite fånigt.
Jag står på deras sida och deras sida, det är inte så att jag vill gå med i klubben och börja betala medlemsavgift i deras köttaktivistgäng, men det är väl en lite så här, det är väl en lite rolig grej och
fast jag fattar inte alls vad liksom motsägelsen skulle vara eller jagsvagheten. Alltså man tycker kanske att kött är supergott, precis som de som äter kött. Men man tycker liksom inte att någon ska behöva dö för en smaklökar.
Okej då.
Nästa lite trötta grej, då är det veganerna igen. Mm. I mitt flöde häromdagen så dök det upp ett sponsrat inlägg från någon, jag kommer inte ihåg, men det var någon veganorganisation. Och det var en lista på olika fakta om grisar. Mm. Och den listan har dykt upp tidigare i juletider och syftar då till att få folk att inte köpa julskinka. Jag kan läsa en del av de här fakta om grisar. Grisar är utomordentligt intelligenta. De är nyfikna och insiktsfulla djur och anses till och med smartare än barn under 3 år, hundar och även vissa primater. Sen har vi, du är ju smutsig som en gris, har du säkert fått höra många gånger. Men i själva verket är grisar ett väldigt renligt djur av sig. Och precis som hos människor vill de gärna hålla sin toalett långt borta från där de äter. Och sen så kommer det ännu mer. Grisar kryper gärna nära varandra, föredrar att sova nos mot nos. Grisar älskar att leka med fotbollar, älskar att få massage. Grisar kan spela videospel med joystick. Bla bla bla.
Det är inte helt sant väl.
Beror på hur man definierar kan.
De kan men de vill inte.
Vad menar man med spela? De kan inte varva Skyrim kanske.
Om man med hjälp av elektriska chocker så kan man få grisar att spela tv-spel.
Om man så här flår en gris och så här klär in sig i grishuden själv och har den liksom som en dräkt och sen sätter sig och spelar tv-spel, då kan en gris spela tv-spel.
Men det är så här, visste du att grisar också dansar?
Ja, men det skulle kunna vara det.
Om golvet är väldigt hett så dansar grisen.
Jag fattar väl absolut den här strategin att dela med sig av supernäpna fakta om grisar. Lägga upp typ en bild på Babe, den modig lille grisen. Mm. Får det att kännas som att grisar, de är ju precis som oss. Men jag tycker att det är, eftersom det kommer från just veganer, så vill jag ändå underkänna det. För det är ett himla vanskligt sätt att argumentera. För att ta upp grisars intelligens och renlighet och det här nos mot nossovandet, det är ju att erkänna att det finns en rangordning bland livsformer. Men det här är ju bara ett sätt att försöka flytta upp grisar högre i rangordningen till samma plats som hundar och 3-åriga barn som vi ju inte äter. Mm. Men det de borde göra är ju liksom att inte erkänna den här rangordningen alls. Bara kasta den över ända och säga att typ alla livsformer som har en förmåga att lida borde man inte döda och äta.
För runt påsk så går de inte ut med fakta om
grisen
om,
är väldigt
om hönan. De är fullkomligt vidriga.
Framställa som älskvärd. Ja, hönor som bara är så här äckligt virvar av fjädrar och bajs. Det är
men Moa hade något skämt. Jag hoppas det är okej att jag säger det. Med Jenny Cred för i alla fall. Då, men att man kan ha någon sån rangordning och att man kan äta de djuren som har såna svarta små hemska ögon som fiskar och fåglar. För att det finns ingen...
Jag gör ju det till exempel. Jag äter ju fisk ibland och så. Och utan större samhällskval. Men det är ju fel.
Fast om du tittar in i det där lilla onda pepparkornsögat så kan du inte känna samvetskval.
Fast det gör ju lika ont att du ska dö för fiskarna att dö som för... Ja, jag vet inte.
Gör det ont för fiskarna att dö?
Ja.
Känner de smärta?
De känner smärta. Så på det sättet är det ju superfel att äta dem med så mycket glädje som jag gör. Skulle kunna äta upp hela havet.
Och det är just därför det är viktigt för mig att man nackar fiskar på rätt sätt.
Bra. Snyggt.
Men vad är en sån smärta då liksom, om man är en fisk? Vad är det?
Så här, ska jag
fysisk
dig?
Smärta. Känna det? Eller paniken i att kväva som de bara så här kastas upp och...
Ja, jag vet. Men det är någon, ja, det här är... en annan diskussion kanske, men det är bara något som är svårt med hur värderar man det lidandet när det inte finns något,
när det inte finns något medvetande.
Något medvetande.
Mm, just det.
Men det är ändå en skillnad mot när man dödar en växt då, i alla fall.
Mm. Jag har inte sett någon sån forskning på att växten känner.
Nej.
Men de uppskattar ju Mozart. Om man spelar Mozart för växter så växer de bättre.
Vem har sagt det till dig?
Massa människor. Okay. Folk beställer att de brukar prata med sina växter. Då växer de högre också.
Det här är en bra sån för din karriär som sån Facebook-aktivist. Köttaktivist.
Men växterna då? Det kan morötter och känslor.
De uppskattar Mozart. Hur kan ni äta dem då?
Ja, men
det är som bra pappa att, på julafton som håller på och är sådär, ställer dryga frågor till sin dotter som har blivit vegetarian.
Den här sortens argumentation Dahlia. Som de för, alltså det är den som bjuder in exakt sådana killar. Det blir så himla lätt för de killarna att bara gå in och säga, ja men de skitiga, lite dumma djuren då, de kan vi äta då, eller?
Ja men precis, ja, det är en slippery slope. Men det var oväntat. Vad var det, som en treåring i intellektet?
Mm.
Det kan ju inte stämma.
Jag tror inte heller.
Jag tror att det kan det.
Och det där med att alla säger att grisar är så rena. Jag har sett grisarna på Skansen. Så jag är himla rena i dem.
De kanske inte har, jag vet inte hur mycket utrymme de har.
Men då är det så att hade de haft tillgång till dusch så hade de varit super.
Ja, det var också någon sån, det är också någon sån grej.
Visste du att grisar inte har tillgång till dusch?
Men att grisar, det går att lära grisar att duscha.
Man måste lära dem.
Ja, men man måste väl lära en människa också. Aldrig har sett
man måste duscha. Lära dem att spela tv-spel. Lära dem att duscha. Nej, jag ger upp på den här arten. Nu skiter vi med det här så äter vi upp dem bara.
Sen så är ju den absolut störigaste grejen som görs här i juletider. Det är ju att de här köttätarna sitter och äter kött. Och med det präktiga avslutet så vill jag bara önska alla en riktigt god jul.
God jul, Anna.
Men hur vet du vilket djur det inte är?
Bam! Nu hörni så ska vi lyssna på det här.
Jag har ju en känning själv av det här. Jag blir tröttare, segare, mindre aktiv på vintern, mindre social.
Ja.
Jag med.
Samt nedstämd, la hon till. Ja, precis. Det här hade kunnat vara vilken Anna Johansson som helst som vi just hörde. För det ska alltså handla om höst- och vinterdepression.
Mm.
Alltså den psykiska åkomma som gör att man upplever trötthet och nedstämdhet sådär runt julen. Och den har liksom ingen riktigt fått grepp om, men däremot har man sedan länge hittat en behandlingsform mot det.
Ljusterapi.
Ljusterapi går ut på att man utsätts för kraftigt ljussken under en längre tid, antingen via en ljusbox eller i ett ljusrum. Ljusterapirum. Ett rum helt i vitt, vilket finns på flera stora sjukhus i Sverige. Och där kan man sitta och fika. Men nu har allt fler landsting slutat upp med denna terapiform.
Mm-hmm.
Varför det? Ja, det ämnet togs upp i Vetandets värld i P1, där ljusterapi stöttes och blöttes. Och vi ska börja med att höra från ljusterapins försvarare, sjukgymnasten och forskaren Cecilia Rastad.
Jag har ju personligen behandlat över 500 patienter. Och det är klart att alla av dem inte hade god effekt av ljusterapi, det är ju självklart så. Men
självklart hade ingen god effekt av att sitta i ett vitt rum, så tolkar jag det hon sa.
Det var inte så hon sa.
Men hon sa det ungefär. Och detta säger alltså terapiformens försvarare. Att självklart har ingen god effekt av att sitta i ett vitt rum.
Det är konstigt att du spelar upp en ill och sen säger en annan sak.
Hyfsat många har ingen som helst god effekt av att sitta i ett vitt rum, enligt terapiformens försvarare. Allt fler landsting har slutat upp med ljusterapi, och enligt Björn Mårtensson, sakkunnig i psykiatri, är det på grund av detta.
Så det du säger är egentligen att det kan mycket väl vara så att ljusterapi fungerar, men ingen har lyckats bevisa det vetenskapligt än?
Ja, det kanske är att du hårddrar det, men i princip är det väl så jag säger det.
Man har slutat med det.
I princip
Jag vill inte ta ansvar för det jag sagt. Nej. Ta ansvar för konsekvenserna av det jag sagt.
Precis. Det finns nämligen inga bevis för att sitta i ett vitt rum funkar. Men, som du säkert...
Får jag fråga en sak? Ja. Är det liksom... Får man något så här D-vitamin påslag av det ljuset? Eller är det...
Svar, det vet inte jag.
Nej, okej.
Men det vi vet, det är att terapinformens försvarare har medgett att ingen har någon god effekt av att sitta i ett vitt rum. Samt att det inte finns några bevis för att det funkar. Det finns inga vetenskapliga bevis. Men som ni hörde, så vill man gärna att det ska finnas. Det är så att de vill att folk ska hitta bevis för att det funkar.
Eftersom de har de där rummen nu och det är så himla trevligt med fika.
De har det här, de här rummen, ja. Och jag tror att förutom elen så är ljusterapi en väldigt billig terapiform. Jag såg en dokumentärserie, tror jag, va, av, vad heter han, Dawkins, heter han det? Vad heter han i förnamn?
Richard, va?
Just det, som handlar liksom om kvacksalvare i princip. Och då tog han bland annat upp homeopater och sådana saker. Mm. Och han frågade sig, varför är de så populära när de bevisligen inte har någon som helst effekt på hans hälsa? Varför går så många människor till homeopater? Och ett svar han fick var att genomsnittstiden hos en homeopatläkare, som patienten har när de går till en homeopat, är 40 minuter. Och genomsnittstiden för en vanlig läkare i Storbritannien är 10 minuter.
Man får mer tid,
man får
och,
mer
uppmärksamhet.
Tid och uppmärksamhet och någon som bryr sig. Och det är därför jag tror att de så himla gärna skulle vilja be någon att hitta bevis för att ljusterapi funkar. För så här tror jag det är i ett ljusterapirum. Kom och sätt dig i detta ljusa rum som är helt vitt, och det är jättebra med allt det här ljuset. Sen ska du ha den här vita kattungen i knät, för den reflekterar ljuset ännu mer. Och du behöver inte vara rädd för den, såvida du inte är rädd för gos. Sen sätter vi på ljudboken Ett år i Provence, för det reflekterar också ljud jättebra. Ett år i Provence, vars dramaturgiska båge går från mysigt till än mer mysigt. Vad sa du, Jörgen? Står en plåt nybakade tigerkaksmuffins i ugnen som bara måste äta upp i detta nu? Men vem ska äta dem då? Om inte... Du, nu ska jag lämna dig åt de här lamporna i det här vita rummet som är så himla bra. Men oj, nu hittade jag en grej. Vill du ha den? Det är en kram. Så tror jag att det är just terapi. Och därför så tror jag att det är jätteviktigt att vi hittar bevis för att ljusterapirum fungerar.
Just det.
Om det funkar, låt det funka.
Det funkar, även om det bara är placebo, så funkar det.
Jag tror att det funkar för vissa, för att vissa tycker att det kan vara lite skönt att sitta i ett rum och fika ibland.
Mm.
Men jag kan också tänka mig att kanske ganska mycket psykisk ohälsa är på grund av lite av ganska enkla saker, så som att inte ha det lite trevligt, inte få lite omtanke och kärlek. Mm. Man skulle kunna införa såna bara trevliga rum.
Mm.
Man går in i ett rum och så står det någon och kanske klappar på en och ser glad ut. Hej, du här
du
igen.
Du skulle
Kerstin.
Vara jättebra på föreståndare.
Så skulle jag vara en supersträng föreståndare.
Så det är egentligen...
Nu skulle vara mysigt. Jag vet inte, någon slarv. Som... Filtarna ska ligga perfekt. Det här kudden inte fluffar ordentligt.
Du är ljusterapirummets gökboet sköterska. Alltså man kan bara döpa om vad man kallar behandlingen, eller vad man säger syftet är med den. För att det ni lider av är att ni har det otrevligt i era liv.
Ja.
Så därför är botemedlet är trevligt.
Nej, men det blir som du säger, de har inte så mysigt. Det är bara, det är hemskt att vissa människor bara får kroppskontakt en gång om året. Och det är när Kodjo Akolor går omkring och säljer kramar för Musikhjälpen. Har man bara kunnat införa en sån på något sjukhus?
Precis. Och tänk de åren då Kodjo Akolor istället gör armhävningar för Musikhjälpen. Då blir det 2 år till nästa kroppskontakt.
Så många människor som står utanför den där buren. Hoppas det är kramar i år. Nej, han lägger sig på marken. Gjorde han armhävning i år?
Jag vet inte, jag kanske, han har gjort armhävningar något av åren i alla fall, tror jag.
Det året var det smockfullt på ljusterapirummen.
Något företag förband sig att donera en summa för varje armhävning kunde ju klara av att göra, tror jag.
Och gud, vilken prestationsångest.
Jag tror inte han känner
om det är så mycket på,
Han är jättebra på att göra armhävningar.
För han gör det för barn, krigs rätt att gå i skola. De då tror jag att man orkar lite extra.
Så, ja, jag tror att han är så himla trygg i sin förmåga att göra armhävningar. De andra fick skrika åt honom och säga, Kodjo, sluta göra klapp mellan varje armhävning. Du orkar fler ifall du inte gör klapp.
Ta två händer. Två händer, Kodjo.
Det var klimatdebatt i Agenda i söndags mellan Gustav Fridolin och Annie Lööf. Generiskt sätt att börja ett lilla drevet segment.
Insert replik från någon av oss. Och vilket mys för dig.
Boner alert.
Ja, de pratade om massa miljöskatter hit och dit. Men Lööf sa den här grejen.
Under alliansens tid vid makten, där Centerpartiet styrde, så minskade utsläppen med 2,5% årligen i genomsnitt. När Miljöpartiet nu sitter vid makten så ökar utsläppen.
Ja, det är den här gamla grejen att Sveriges utsläpp har minskat, sa Annie Lööf då, för att vi har exporterat våra utsläpp. Svenska ekonomin orsakar mer utsläpp än någonsin varje år, också under alliansens tid. Men utsläppen sker mer och mer från typ skorstenar utomlands i typ Kina. För där finns då fabriker som tillverkar alla våra grejer. Men det politikerna gör då är att de räknar bara på hur mycket Sverige släpper ut från skorstenar i Sverige. Mm. Inte hur mycket Sverige släpper ut totalt. Ja, men om man då är så akut sinnesslö som Annie Lööf och alla andra mainstream-politiker, och man tror att utsläpp i Kina inte alls påverkar klimatet globalt, om man har den helt retarderade synen på det hela, då är det relevant att prata om ett lyckat klimatarbete som minskat Sveriges utsläpp. Om ens utgångspunkt är att luften respekterar nationsgränser. Men om man frågar Naturvårdsverket eller vem som helst, har svenska utsläppen ökat med 20% sedan 1990? Men, ja, men det är sedan gammalt det här.
Vi har sjunkande utsläpp i Sverige. De har sjunkit med 23% jämfört med 1990.
Vi har minskat våra utsläpp med 23%.
Ja, jag måste ju få säga att vi har alltså minskat utsläppen med 15% under den här perioden då.
Men det här har jag hållit på att älta förut, det kanske ni kommer ihåg, hela det här caset. Så det är bara egentligen, det är väldigt redundant. Men jag ville bara göra en kort tillbaka-check här. Jag bara tyckte att det är fascinerande att det fortfarande tillåts pågå att Annie Lööf tillät säga det här igen. Mm. Helt oemotsagd. Och vad jag vet har den här agendakillen fortfarande inte sparkats och uteslutits ur journalistförbundet. Och Miljöpartiet har fortfarande inte tillkallat en extra kongress och avsatt Fridolin. Men sen sa ni Fredo att det minskade men sen ökade under den nya regeringen. Då. Också enligt det här sättet att räkna kanske har ökat de senaste åren då. Enligt deras sätt
att räkna. Jag svårt att tro att de skulle hitta något annat sätt att hjälpa.
Nej, men jag tror att alltså den liksom relativa avstannningen då i ökat klimatavtryck som kanske fanns under alliansregeringen, det här att Annie Lööf sa att det var ännu mera nu då, alltså det berodde ju antagligen bara på finanskrisen, att de hade turen att ha den då.
Just det.
Så den då liksom relativt positiva effekten de kan skryta med gentemot Gustav Fridolin, alltså det beror bara på att allt annat Centern brinner för misslyckas under ett par år. Så att, ja, jag vet inte.
Vi misslyckas med tillväxten.
Mm, exakt.
När vi vann miljön.
Ja, men jag bara tyckte det var fascinerande att det hände igen det här. Igen. Det var bara en lite kort tillbaka.
Men har du någonsin sett någon journalist ställa den fältfrågan?
Jo, eller? För de gjorde faktiskt det till slut i slutet av förra valrörelsen. Då Fredrik Reinfeldt var med i partiledarutfrågningen. Och då sa de så här att ja, men om man räknar som Naturvårdsverket eller om man räknar de totala utsläppen som svenskar är ansvariga för, så ökar de. Och då sa Reinfeldt typ, jo, men om vi räknar på det sätt vi har kommit överens om att räkna på, så minskar de. Så att det var så här, om vi räknar på det så att det vi har kommit överens om är fel, då...
Men du kan väl ändå erkänna att de svenska utsläppen totalt sett har ökat under den här perioden?
Ja, jag menar att de har minskat och att jag håller mig till det sätt att räkna som är etablerat i världen.
Fast det är ju inte verkligheten.
Ja, det är väl visst en verklighet om vi har enats om att det är vårt sätt att räkna.
Så jag menar att det har hänt. För att jag tänkte på det hela tiden då under den valrörelsen att eller under hela den liksom mandatperioden, att de aldrig lyckades ställa den frågan, fast det var så uppenbart. Men så gjorde de det till slut, Mats Knutsson och Anna Hedenmo. Men nu har det liksom...
Han glömt bort det igen.
Ja, precis. Nu har det gått tillbaka igen.
Men du, då finns det där en liten kille som kommer och påminner om.
Mm.
Och det är du, Ola.
Är det jag? Här är jag som är Jesus.
Ja.
Här är det upp till andra att avgöra. Det ska inte jag säga.
Du, Ola. Grattis på födelsedagen.
Vi får väl bara önska en god jul. Det känns ju som att man kan ju ändå instämma med det här som jag... Det känns som att det börjar bli en liten trend ändå att folk säger köp inga julklappar. Kasta era överblivna pengar mot Aleppo istället.
Mm.
Till Läkare utan gränser eller någonting. Det kan man väl instämma i. Kan köpa julklappar till sina barn kanske.
Yeah.
Så att de blir tokiga annars. Yeah. Man behöver inte köpa julklappar till vuxna människor.
Nej, man behöver inte köpa...
Mitt barn fick faktiskt Aleppo-pengar.
Men det var väl en tråkig present till henne. Det kanske du ska ge typ mig eller något.
Ja, men inte mig, av sin farmor.
Okay.
Fick hon som något papper på att det har skänkt pengar till Aleppo?
Du har gett Aleppo vatten eller sådär.
Mm. Okay.
Det var hon inte så imponerad av. Trots att hon ändå är en förkämpe för att det ska bli fred i Syrien.
Just det, hon skulle skriva brev till Syrien och säga kämpa.
Din dotter är verkligen en social justice warrior.
Ja. Hennes största, hon har två idoler, hon har två porträtt som är inramade i sitt rum, och den ena är på Marie Antoinette och den andra är på Malala.
Okej, det är lite, ja men det är...
Sött och salt.
Ja precis, det är en stor spännvidd i det.
Mm.
Men, eller vill ni säga någonting?
Nej,
jag bara önskar en jättegod jul.
Ja, god jul.
Och så en gång med känsla.
Verklighetens folkspioner. Klarar det igen.
Men det här var säsongens sista lilla drevet kan vi säga också. Jag tror det kommer vara 3 veckors uppehåll nu för att det behövs ibland. Eller ni är ju bara med lite emellanåt. Men jag tror att jag behöver ett uppehåll några veckor för att inte tappa förståndet.
Nej, men absolut så är det. Jag hade så himla gärna önskat att Ola var en karaktär i tv-serien V. När de går in och säger... Och vad ni inte vet är att jag egentligen är en ödla.
Att jag slitar av mig ansiktet.
Ja, alla bara, lägg av Ola. Vi har ju sett när du äter insekter.
Men det är som att sitcom parodin på V. Världens sämsta ödlespion. Ja, det blir ett 3 veckors uppehåll, tror jag. Men den här podden fortsätter nästa termin, så det är jätteroligt.
Ja, vad kul.
Mm.
Vi säger tack till Aftonbladet Kultur, tack till Akademikernas A-kassa, tack till fackförbundet Jusek. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Nanna Johansson och Jonathan Unge. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Jävla sossar.